Den här podden ska bara handla om mens. För att citera serietecknaren Liv Strömqvist från ett sommarprogram. Det här är Snabbispodden ifrån RFSU. Här bredvid mig har jag Maria Bergström som är sexualupplysare på RFSU.
Hej, hej.
Hej och välkommen också till Pelle Ullholm, också sexualupplysare på RFSU.
Hej, hej.
Ja, jag kommer ju behöva er idag som vanligt. Lite närmare bestämt så ska vi prata om hur man pratar med sina barn och unga om mens. I det här fina sommarprogrammet som jag nämnde så berättar serietecknaren Liv Strömqvist om när hon i tonåren satt på en historielektion och fick stark mensvärk. Istället för att gå och fråga om hon fick gå till skolsyster och hämta en värktablett så satt hon kvar, tyst, fick ondare och ondare tills hon till slut svimmade bredvid katedern för att det var så pinsamt att fråga och erkänna att man hade mens. Det här låter ju inget bra, och vi tycker ju såklart att vi behöver prata mer om mens, så därför så gör vi den här podden. Och ja, jag har en dotter som är 10 år, och jag står inför det här. Hon har inte fått mens än, så jag vill ju veta, hur kan jag prata om mens och berätta om mens på ett bra sätt för min dotter? Nu behöver jag era tips här.
Då är det hög tid att börja prata.
Ja, just det.
Den kunskapen kan man ha med sig, att hon befinner sig i åldersspannet när man börjar få mens helt enkelt.
Yes.
Någonstans från 10 år uppåt till 15 år så kan första mensen inträffa.
Mm. Ja, det kommer ju reklam hem i brevlådan. Yeah. De vet ju när barnen är 10-11 års åldern eller vilken tid nu det här kommer. Och det är också ett tillfälle att oj, du har fått mensskydd här, och att sätta sig ner och prata. Det viktiga är ju också att man inte tänker att man ska fylla på med all information vid ett tillfälle. Därför att låt det finnas med istället. Kommentera, ta upp det återkommande gång på gång.
Ja. Och när ska man börja då prata om mens?
Ja, man ska ta de chanser som man tycker känns bekväma för en själv. Och man kan ju tänka som man då, så kan man också tänka, och som pappa så kan man tänka att chansen att ens dotter, man har ju unika relationer, men ändå chansen att ens dotter skulle ta upp det med en själv utan att man själv har tagit upp det är nog ganska låg. För de undersökningar som finns säger att det här är någonting man inte pratar med pappa om, så man måste nog vara den som tar initiativet själv. Och det kan man ju göra på olika sätt. När det skildras till exempel i KP, en annan tidning, eller ett annat sammanhang där man kan tänka att här kommer det upp. Man kan också veta att man faktiskt kan utgå lite från kroppslig mognad. Till exempel börjar de allra flesta få bröst och prata om behov av BH i topp innan man får mens. Men att då har processen i puberteten startat så att snart så kommer mensen. Mm. Då får man ju en tydlig tankeväckare själv. Nu är det dags att ta det här samtalet.
Vi vet ju också att det finns många barn som faktiskt inte vet om vad som händer med deras kropp. De kanske får en blödning eller en miss eller en rosa färgad flytning. Så vet de inte att det här är mens de har fått. Och det är ungefär var tionde barn som inte känner till att det är mens de får. Mm. När det sker. Och om man då tänker på att barn kan få mens från 10-årsåldern uppåt, och att man faktiskt fyller på med kunskap, så är det absolut någonting som man ska börja prata om tidigt, så att inte de här barnen som är 10-11 år inte har fått informationen och behöver känna den här rädslan och många gånger skräcken inför vad är det som händer med mig, har jag gått sönder, är det någonting farligt. Barn kan ju få bli väldigt rädd helt i onödan, och det ska de inte behöva vara.
Om man har fått förutsättningar att ta upp det här på ett bra sätt, så ökar ju också chansen att de här tjejerna helt enkelt upplever en mycket mer positiv upplevelse. Man blir glad om man berättar för sina föräldrar om att nu har jag fått mens. Det är ungefär en fjärdedel som uppger det i undersökningen, att de liksom upplever en glädje. Och ungefär lika många tycker att det är äckligt och konstigt. Och utan att riktigt veta exakt så skulle jag kunna tänka mig att det har väldigt mycket med vilken bild man har fått med sig hemifrån, om det finns en tystnad eller ett tabu.
Mm. Ja, men visst. För det är ju det där man inte vill hamna i, att en fjärdedel ändå fortfarande tycker att det känns som något äckligt eller pinsamt. Mm. Och Jag har ju inte varit så perfekt då, får jag erkänna, att jag har tagit upp det här flera gånger och så här. Nu är hon ju 10 år, så ja, nu är det för sent nu, eller?
Nej, det är inte för sent. Nej, men det är väl bra att börja nu. Och när jag pratar om det här återkommande, så menar jag att det är inte någonting som man behöver leverera all information innan de får mens, utan det här kan ju finnas med löpande. Det kanske är så att de har använt binder i huvudsak, och sen så ska man åka på badsemester. Det kanske blir mer relevant att prata om tamponganvändning. Det kan vara ett tillfälle att prata om hur använder man tampong, och att byta tamponger, och att man inte har tampong så att det torkar ut slemhinnorna, och den typen av information. Då kan man prata om det, och sen vid ett annat tillfälle så kan man prata om andra saker.
Ja, men bra. Fler sådana här konkreta tillfällen eller saker som är bra att tänka på.
Ja, där kan man ju till och med vara ännu mer konkret. För det kan man glömma bort, att man faktiskt behöver vara med unga ibland oavsett vad man pratar om. Alltså förklara varför det inte är bra med binda om man ska ha ett tampong när man badar. Det är för att bindan blir genomblöt till skillnad från tampongen. Det finns ett skäl att ha tampong då när man badar. Mm. Så då tror jag också, det är så att det förstår ju folk när de hör det, men det är också ett sätt att minnas kunskap om det finns något som känns relevant för mig. Mm. Det gäller all typ av kunskap, men det här är ett sånt ämne som man pratar så lite om, så att om man bara beskriver det lite bredare så kommer de säkert minnas det enklare.
Men det kan ju handla om mensskydd, vart förvarar man dem? Har du något bra ställe att ha det i din skolväska? Ska vi gå ut och handla en liten necessär som du vet att här kan du lägga binder och tamponger som du behöver ha med dig till skolan, så att de inte blir smutsigare? Så att det kan kännas skönt att ha också en liten väska om man går in på toaletten eller någonting som känns fint.
När man storhandlar kan det vara ett bra tillfälle att ta upp det. Då har man ju liksom som en hel vägg med produkter, med tamponger, med olika typer av binder för natt, tunnare. Vad passar nu och vad behöver du? Vad har vi inte hemma? Det är ett sätt att också påminna om. Okej, jag behöver ha koll på vad jag behöver ha. Ja, men det där har vi hemma. Det där har vi inte hemma. Ja, då tar vi det.
Mm. Vilka frågor ska jag förbereda mig på? Vilka är de vanligaste frågorna som barn ställer?
Ja, jag skulle... För 10-åringar, om man tänker på frågor som vi ofta får från de allra yngsta. Det är ju, men när kommer den?
Mm.
Jag har tecken, jag har fått bröst, jag har flytningar. När ska jag räkna med att mensen kommer? För det är ju en stor händelse för många. En upplevelse av att gå från barn till att vara tjej. Sen kan det ju också komma frågor som handlar om, gör det ont att ha mens? Och det kan det ju göra, men inte för alla. Och där är det ju ett tillfälle att sätta sig ner och ta reda på saker tillsammans. Kanske har man själv som pappa, har man inga erfarenheter att ta mensvärk. Alla mammor har inte det heller. Det kan vara så att man kan sätta sig ner och titta. Okej, kom, ska vi titta om vi hittar bra information vad man kan göra när man har mensvärk.
Och att man kan googla tillsammans.
Precis, man sätter sig ner och googlar tillsammans istället för att bara säga att här är en bra sida som du kan titta på.
Mm.
För vi skulle aldrig tänka på att vi gjorde samma sak om barnet hade huvudvärk. Här, vårdguiden. Du kan ta reda på information om huvudvärk och hur du botar huvudvärk på bästa sätt. Utan då sätter vi oss ner själva och i allra bästa fall tillsammans med barnet och tittar när det gäller huvudvärk. Gör samma sak när det gäller mens.
Mm.
Mensvärk.
Man kan ju liksom tänka så här, att oregelbundenheten som finns kring mens är också en anledning till att ha många frågor, men också en anledning till att prata mycket om det själv på förhand. Att man kan, när barnen kanske blir lite äldre, så kan det handla om till exempel färgen. Varför skiftar den så mycket? Hur kommer det sig? Det kanske man inte kan svara på, men att den gör det och att det är så som det brukar vara kan man ge som en liksom bekräftande bild. Det kan handla om klumpighet, det kan handla om mängd, det kan handla om just det här som också är att man har en föreställning om att det ska komma med en viss rytm. Och det brukar det göra, men först senare. När man är yngre så brukar det finnas en större oregelbundenhet. Det är inte ovanligt. Sådana frågor kan man prata om. Det liksom bjuder in till det, att det inte är så här kristallklara, det är inte så här ja, nej, det är exakt så här svar, utan att det kan variera är en bra ingång till ett samtal.
Det finns fortfarande rätt så mycket skam och en osynlighet kring mens genom hela samhället. Och jag tänker också barn till exempel som, eller unga tjejer som sover över hos andra och råkar blöda igenom, eller att de har blött på sina underkläder, så känner de skam för det. Jag tycker att det är skämmigt och stoppar undan trosen och sånt. Och det är ju, dit vill man, där vill man ju inte vara som förälder. Okay. Man hoppas ju på att de ska känna sig trygga och komma till en. Och då kan man ju också som förälder visa på det. Att, oj, jag såg att du hade blött igenom på dina trosor. Och om du gör så här med dina trosor så är det lättare att få rent dem. Och liksom komma med konkreta tips. Lägg dem i vatten, sätt på det här medlet. Så tar vi hand om dem sen och stoppar eller i tvättmaskinen.
Mm.
Så det är liksom, ta upp frågorna hela tiden när du känner att nu vill jag fylla på med mer information.
Men det här tabut ställer ju verkligen till det med väldigt mycket knasigheter. Det är Liv Strömqvist exempel där, hon, som hon uttrycker det så fint, att det här mångtusenåriga tabut knockade henne till golvet. Mm. Och jag kan verkligen rekommendera alla som, alla kan jag faktiskt rekommendera, att gå in och lyssna på den här podden, för hon tar också upp väldigt många så här idéhistoriska aspekter på dels det här tabut, men också vad, hur det skulle kunna vara om vi levde i ett matriarkat, om mäns PMS istället uppfattades som något högkänsligt, intellektuellt förfinat tillstånd med hög konstnärlig status som kanske den manliga melankolin hade under 1800-talet.
Ja.
Hur det skulle kunna vara att hon vänder på det där på ett väldigt spännande sätt.
Men det är ju intressant hur vi behandlar mäns i vår kultur. Det finns en kvinna, en långdistanslöperska som vann Boston Marathon, jag tror att det var 96, som heter Jutta Pipping. Och hon sprang sista biten med ordentligt med mensblod som hade runnit runt benen.
Okay.
Men kommentatorerna valde att inte benämna det som mensblod, utan man pratade om att hon hade ont i magen eller att hon hade problem med diarré. Fast det var helt uppenbart att det var rött mensblod som hade runnit runt benen.
Visste de inte eller förstod de inte?
Jag vet inte. Ja. Jag tror att det kan vara så pass illa att det var ren okunskap också. Mm. Att när man har sett andra löpare då som är män, när det har sett ut sådär, ja, men då har det varit diarré. Men det är lite, det är ganska talande, tycker jag, att det är lättare att prata om diarré än mens. Ja. Alltså det tycker man ju ändå.
Hellre bajs.
Ja,
hellre bajs. Lite jobbigt. Ja, så illa. Okej, okay, en annan fråga. Min pappa, kommer jag ihåg, när min äldsta syster fick mens första gången, då firade han mig. Han sa bara, hurra, nu är det fest, nu köper vi tårta. Jag tycker, var det en bra idé?
Ja, det kanske kan vara. Men om man kanske har den relationen att man kan fira.
Jag tror att det funkade rätt så bra för dem faktiskt. Men jag tänkte bara efteråt att det kanske inte alla 11-åriga tjejer som skulle tycka att det känns jättebekvämt.
Nej,
det finns ju någonting där som är kopplat till på olika sätt i puberteten, när det är ju en ganska känslig ålder. Ibland vill man ju inte sticka ut ens med en finne.
Mm.
Så det är ju som sagt, man behöver nog känna efter om det funkar för en själv.
Fast det är ju en skön kontrast ändå till allt det andra som finns.
Ja, precis. För jag hörde någon annan berättade, en pappa som hade kommenterat 11-åringens mens med följande mening: nu kan du bli gravid.
Mm.
Kommentar på det?
Ja, vilken skräck om man inte vet hur barn kan bli till. Alltså hur sker en graviditet? Är det bara mensen som behövs eller? Alltså jag tänker det också är faktiskt en kunskap som barn kan få innan. Alltså vad, så här allmänbildande kunskap. Hur blir ett barn till?
Mm.
Hur blir en kvinna gravid? Så att det kan ju vara faktiskt kunskap som de har. Men att lämna den meningen så att säga okommenterad kan ju väcka mer rädsla för barn och mer frågor än vad det ger svar.
Ja, det låter inte som någon bra idé. Ska man prata med sina pojkar om mens?
Ibland beskrivs kanske sex och samlevnad som finns på mellanstadiet som ganska isärhållande, att man inte får samma information som kille och tjej. Och att man lägger ganska mycket tyngd på att man ska prata om mens med tjejer och inte med killar. Och jag förstår inte varför man inte kan ha det samtalet med alla.
Mm.
Alltså, man får den informationen tillsammans. Jag förstår inte, om det nu är så illa att man separerar grupperna för att prata om det. Jag tror inte att det alltid är så. Men där har man ett jättebra tillfälle att den typen av information som unga tjejer behöver kan ju unga killar få. bara för att veta.
Men det är allmänbildning. Det handlar om, menar, vi lär oss hur växter pollineras. Eller, alltså förstår ni, vi har massor av kunskap.
Mm.
Den här kroppskunskapen bör ju alla människor ha, oavsett kön. Det är liksom en allmänbildning. Ja, absolut.
Ja.
Helt klart.
Så många frågor som vi pratar om som det har kopplingar till tabu, så är det ju bra att avdramatisera och se att det här är en förändring som många andra som händer i kroppen. Och att om man vill hjälpa unga att vara bra på det här med mens, så kan man ju se det som en ny rutin i vardagen som inte behöver skilja sig så mycket från andra. Men att man behöver påminna med flera tillfällen, för det är helt nytt för dem. Och de har ingen bild av vad som ska komma framåt. Det är lite grann på samma sätt skulle jag vilja säga. Om någon börjar att få nyckel och gå hem till och från lägenheten utan det, så i början behöver man påminna lite oftare. Har du mer i nyckeln än annars?
Mm.
Sen så lär man sig det. Att man har den typen av inspel. Liksom. Det är faktiskt en helt ny fas i livet för någon. Men det man kan ge är information stötvis så att man liksom kan hantera det.
Ja, alltså jag tänker också att din egen, alltså den relation som du har som pappa eller mamma till de här frågorna kommer också du föra över. Om du tycker att det här är mindre dramatiskt, det här är någonting som självklart får finnas med när frågorna behövs liksom, så kommer du också föra över den inställningen till dina barn.
Mm.
Så att försök att vara avdramatisera och låt det finnas med när det är relevant.
Till sist, om man nu behöver läsa på och även tipsa sina barn, var kan man hitta information?
Det kan man till exempel göra på umo.se. Jättebra information. KP.
Vänta nu, Umo, vilka ligger bakom den?
Ja, det är ungdomsmottagningarnas egna sajt.
Okej, och mera?
Man kan också kolla på kamratposten. De har bra info och regelbundet om kropp och knopp. Och då kan man glida in på det. Och Världens viktigaste bok. En bok skriven av Nathalie Simonsson. Den tar upp det här om mens på ett alldeles förträffligt vis.
Och till vilken ålder riktar den sig?
Ja, det är mellanstadieålder. Mm. Som det är de tipsen som vi kommer med också annars. Och sen finns det ganska mycket info även på rfsu.se om mens. Mm. Som inte alltid bara riktar till de yngsta, men det är kunskap om mens, där finns det.
Mm. Okej, det var allt för idag. Tack så mycket, Pelle Ullholm.
Tack, tack.
Och tack, Maria Bergström.
Tack, tack.
Snabbispodden är snart tillbaka. Hej då!
Hej då!